Magnus Davidsson heter jag, pastor i Lugnetskyrkan i Falun sedan 10 år tillbaka. Jag är smålänning i botten. Det kanske hörs någonstans, eller? Ja. De brukar driva med mig för jag är gift med en dalkulla och hon är duktig på rullande R och det har jag ju lite problem med. Jag är gift med Maria då från Äppelbo, är hon i Dalarna. Vi har 3 döttrar ihop, 3 barn. Familjen sätter vi högt. Sen är jag en efterföljare till Jesus, älskar Jesus, vill vara en lärjunge till honom. Och så vill jag vara trogen den kallelse, det uppdrag han har lagt i mitt hjärta och i mitt liv att följa. Precis som saker han har lagt i ditt liv. Jag växte upp i en liten pingstförsamling utanför Värnamo i Fossera. Min pappa var pingstvän och min mamma var med i Svenska Alliansmissionen. Så det blev ju enhet eller splittring direkt. Nej, det var enhet. Ja. Gick från bibelskola på Teen Challenge, kristen utmaning, och blev kvar i det arbetet. Jag gick en bibelskola 10 veckor och det revolutionerade mitt kristna liv på alla dimensioner. Neråt i Guds ord, uppleva Guds ande, bönen, men det revolutionerade också inriktningen. Vad vill jag med mitt liv? Och var 20 år och dra iväg på en 10 veckors bibelskola. Tog tjänstledigt från ett jobb som jag hade i Andestorp. Tog tjänstledig från ett jobb 10 veckor och sen kom jag tillbaka. Och jag stannade i det arbetet i 13 år. Så kan det gå. Jobbade i teamarbete med evangelisation. Reste många år i Helgelseförbundet, i UM som evangelist och så vidare. Och sen efter ett antal år så kände jag en sån passion för den lokala församlingen. Och sån tro på vad Gud förmår att göra genom den lokala församlingen. Jag hade haft några år som inte var så positiva vad jag tänkte om den lokala församlingen. Rätt så kritisk var jag faktiskt. Rätt så dömande. Tyckte församlingen var rätt så stel och traditionell och ljummen. Och, ja, jag var helt i det där. Och då var jag mellan 20 och 25. Inte bra. Aha. Inte bra, jag skäms för det idag. Men det var så då. Och sen efter några år när jag hade rest, varit med och format lärjunga i team, evangelisation, så fick jag en sån längtan att få stå i en vanlig, vardaglig församling och tjäna. Och fick en kallelse till Norrköping och jobbade 10 år i Norrköping, i Korskyrkan där, som pastor och föreståndare. Och sen har jag varit 10 år då i Falun, i Lugnetkyrkan. Som pastor och föreståndare. Några ord om mig. Jag vet hur det är första gången man spanar lite. Vad är det för en Jeppe där framme? Va? Hur han klädd och hur pratar han och hur han klippt. Och... Ja, man checkar ju lite sånt där, eller? Ja. Och sen funderar man, kan jag lyssna på honom eller inte? Ja, ni kanske inte är såna här, men... Jag kommer försöka tala idag på förmiddagen och eftermiddag om att älska Guds församling, älska sin församling. Ha en passion för lämmarna, kroppen och det uppdrag och den tanke Gud har med sin församling. En vilsen tonåring. Brottats mycket med sin egen identitet, skurit sig ett antal gånger i armarna, gått hos skolpsykolog och så vidare. Föräldrarna var oroliga. Vad tar det vägen? Upptäcker att hon blir totalt älskad av ungdomsgruppen, blir totalt älskad av församlingen och blir befriad och upprättad. Och står idag och säger, jag är älskad av Jesus. Därför kan jag älska andra. Detta är församlingen. En 55-årig man mister sin fru i cancer efter flera års process. Han lever med i sin husgrupp, den lilla husgruppen. Han får sörja, han får bli tröstad, han får gråta. Han får hitta en väg att fortsätta livet tillsammans med andra lemmar. Detta är församlingen. Det kommer en kille, ung, 16-17 år, ifrån ett krigshärjat land, Afghanistan. Landa på en flyktingförläggning i Sverige. Har haft en bild, en dröm av en ljus gestalt. Vet inte vad det är. Nämner det till någon som jobbar på det här flyktingboendet. Och den här personalen säger, det kan ju vara någon ängel eller Jesus. Och killen säger, kan du hjälpa mig någonstans där jag kan få höra mer om Jesus? Och den här mannen på flyktingförläggningen, han är rätt så motståndare till den kristna tron. Men han har en fru där hemma som brinner för den kristna tron. Och han vet ju hur han ska hjälpa. De kommer en söndag förmiddag och åker 4-5 mil. Och landa ute i loungen, foajén i vår kyrka. Och de första de hälsar på är ett par som heter Jonathan och Ulrika Strömgren. Och de har bott i Kabul och jobbat som missionärer där. Och pratar hans språk där i. Och de har barnvälsignelse den söndagen. Och den killen hamnar hemma hos dem efter gudstjänsten tillsammans med mig och min fru och vi äter ihop och så vidare. Och så går Jonathan och hämtar en bibel på Dari, hans språk. Och sen försvann den killen iväg flera timmar in i den här boken. Någon månad senare så döps han och så står han där framme helt ensam. Ingen mamma, ingen pappa, inga syskon, inga släktingar i Sverige. Och så säger han så här, ni är min familj. Detta är församlingen. Och jag kunde bara fortsätta att rada upp saker här. Detta är församlingen. Älska din församling. I Matteus 16 står det så här. Roligt att vara här förresten, glömde jag säga det. Matteus 16. En bekännelse. Ni som har läst Bibeln känner igen den här. Du som är ny kanske aldrig har hört talas om det. Du kanske är på väg att komma till tro på Jesus. Församlingen är för dig. Du kan också hamna i en sån här berättelse. Så här står det. Matteus 16. Jesus frågar Petrus och lärjungarna. Vem säger ni att människosonen är? Och så säger de lite allt möjligt. Elia, Jeremia, någon profet. Och ni frågade han. Vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade. Du är Messias, den levande Gudens son. Då sa Jesus till honom, salig är du Simon Barjona. Ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig, på den klippan ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Första Timoteusbrevet 3 och vers 15 så står det så här. Den levande Gudens församling. Jag satte lite situationstecken där. Älska din församling. Vem äger församlingen? Det är Gud, eller hur? Det är inte Jörgens eller Jons eller Johans eller än någon äldste eller någon. Det är Guds församling. Eller hur? Och jag vill älska det Gud älskar. Sin församling. Men ibland beter vi oss som det är min. Va? Och glömma att leva i en höghet. Det är Guds församling som jag får vara med i. Och en del i. Älska det Gud har skapat. Och det Gud har tänkt. Ett par frågor som jag ska försöka svara på under dagen här. Något nu under förmiddagen. Någonting under eftermiddagen. Varför ska man älska sin församling? Och hur älskar man sin församling? Eller varför ska man älska Guds församling? Och hur kan jag älska Guds församling? De frågorna kommer hela predikan idag att handla om och även i eftermiddag. Församlingen, vad är det för någonting? Vi tittar på några saker här. Jag nämnde det är den levande Gudens församling. Och jag tror det är nyttigt att säga att församlingen är ingen byggnad. Församlingen är ingen plats. Församlingen är kött och blod, människor som har blivit förvandlade av Jesus och som lever ett liv tillsammans. Jag har fått säga det jättemånga gånger de sista åren. För vår församling, vår grupp har fått bygga en ny kyrka. Och en ny kyrka gör ingen förändring i en församling. En ny kyrka gör inte att nya människor kommer till tro. Jag har sagt det hur många gånger som helst de sista åren när jag har målat visionen. Vi bygger för människor i Falun. Vi gör en plats och skapar lokaliteter som kan vara välkomnande. Men det kommer inte förändra någon människa. Utan församlingen är du och jag. Eller hur? Om du kommer till ett hem, ett hus eller en lägenhet, en villa. Vad är det som skapar det här hemmet? Är det det nyrenoverade badrummet och det fina köket och den nya altanplatsen och soffgruppen där? Är det det här yttre? Nej. Det som skapar ett hem, det är de människorna som bor där. Och den atmosfär de bär med sig. Eller hur? Det som skapar ett hem är ju det människorna som bor där. Eller hur? Och så är det med församlingen. Vi människor tillsammans sätter atmosfären, doften. Och det gör vi inte i någon egen soloresa. Utan det kristna livet levs tillsammans. Och det är ett sånt här axiom som jag har. Tron är personlig, men den får aldrig bli privat. Tron är personlig, men den får aldrig bli privat. Det är tillsammans vi får gestalta någonting. Församlingen är, vi ska titta på några saker här, Guds folk. Och vi läser bibelordet. 1 Petrus 2:9. Lyssna nu. Ni som tror på Jesus Kristus, ni är det här. Du som ännu inte tror på Jesus Kristus och är här idag, du kan få bli det här idag. Så här, ni är ett utvalt släkte. Kungar och präster. Ett heligt folk, Guds eget folk, som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Brukar ni tänka så om er själva? Vi är ett utvalt släkte. Jag är en kung, jag är en präst. Jag tillhör Guds folk. Om du inte tänker så om dig själv så är du inte biblisk. Det är något annat som har format ditt liv. jantelagen eller något annat sån där förbannelse. Kungar, präster, heliga, utvalda. Har ni sträck på er? Det är ni som tror på Jesus Kristus. Guds folk. Församlingen är Guds folk i den här världen. Ibland kan Guds folk känna sig som folket annorlunda. Eller hur? Jag står för andra värderingar. Jag lever för något annat. Jag prioriterar annat. Jag värdesätter annat. Guds folk är annorlunda. Eller hur? Ja, vi äter, vi sover, vi jobbar. Vi älskar, vi spelar golf, vi går på bingo, vi surfar, vi är på nätet, vi spelar dataspel. Och så vi gör allt det här. Men vi kanske har andra prioriteringar, andra motiv, andra mål. Guds folk i världen är ett folk som får vara med och uppenbara vem Jesus är i den här världen. Vi är annorlunda. En rätt så ung mamma, 28-29 år, flyttar med sina två barn från Stockholm till ett skyddat boende. Skyddad identitet till Falun. Levt i flera trassliga förhållanden, äktenskap. Utnyttjad, misshandlad. Livet har varit riktigt hårt fram för den här kvinnan och hennes barn. Hon får hjälp att fly, skaffa sig en ny identitet och hamnar i en familj och som granne till några som är med i vår församling. Det blir lite vänskap där i vardagen. Mamman som är med i församlingen har bett under flera år så här. Fyra barns mamma, känner jag, hur ska Gud kunna hinna använda mig? Det är blöjor, det är dagis, det är det och det. Men så brinner den längtan. Hon har bett, Jesus, kan inte du ge någon öppning och någon kontakt till någon kvinna som jag kan få hjälpa? Det är sociala behov och det är en passion att få vägleda någon till Jesus. Och så kommer den här kvinnan. Hon bjuder med henne till någon liten husgruppsträff. De har någon fikastund tillsammans. Hon tar med henne till någon gudstjänst. Och den här kvinnan från Stockholm med den skyddade identiteten. Hon bara så här, det här är inte sant, säger hon. Det här finns inte. Det här existerar inte på den här jorden. Är det sant att det finns så mycket äkta kärlek? Hon kan inte ta in det. Hon stöter det ifrån sig. Men efterhand så öppnas hennes hjärta upp. För Guds kärlek. Hon märker, det är sant. Det är en verklighet. Guds kärlek. Det är inga masker, det är inget fejk. Det är inte bara någon mänsklig omsorg. Det verkar finnas en Guds kärlek i människor. Som gör skillnad. Och hon öppnar sitt eget hjärta för Jesus. Vi får döpa henne och hon går in i församlingen. Och hon fortsätter säga, jag trodde inte att det fanns så mycket kärlek i den här världen. Vad är det här? Detta är församlingen. Eller hur? Jag gillar sådana här berättelser i vardagen. Det står precis fullt här, men vi hinner inte ta alla. Guds folk. Det annorlunda folket som får leva annorlunda. Inte bara på söndag förmiddag, utan i skolklassen. I vardagen, på jobbet. Guds folk har inte bara ett medborgarskap i Sverige. Vi har ett himmelskt medborgarskap. Guds folk är församlingen. Vi tar nästa punkt. Vad är församlingen mer? Jag har vi fått gestaltat här innan i dockteatern. Underbart. Församlingen är Kristi kropp. Vi läser versarna. Vi har ju redan lärt oss dem. Det känns som det är dagens memoreringsvers. Eller hur? Ty liksom vi har en enda kropp men många... Ja, några sa fel, hörni. Vi tar det en gång till. Ty liksom vi har en enda kropp med många lemmar. Alla med olika uppgifter. Så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Den här bilden av kroppen är församlingen. Jesus lämnade inte efter sig här på jorden en bok i första hand. Han lämnade inte efter sig massa traditioner, levnadsregel, en trosbekännelse, ett tankesystem. Det Jesus lämnade efter sig här på jorden var en grupp vanliga, vardagliga människor som hade blivit förvandlad av mötet och gemenskapen med honom. Och det är församlingen. Titta dig omkring lite här. Och så ser du församlingen. Hoppas du fylls av lite glädje när du ser olika människor. Kanske det också når någon tanke. Jag undrar hur den personen mår. Jag vet att den har gått igenom svårigheter. Jag undrar hur han eller hon har det, de är arbetslösa. Jag undrar hur den mår. Åh, vad roligt att se. Eller hur? Lämmar som är till för varandra. Visst är det ett underbart uttryck. Missionsmannen och teologen Stanley Jones, han sa så här. Var och en som tillhör Jesus Kristus tillhör var och en som tillhör Jesus Kristus. Var ni med? Det är jättebra. Va? Vi tar det en gång till. Var och en som tillhör Jesus Kristus tillhör var och en som tillhör Jesus Kristus. Det är jättebra, eller hur? Det är lemmar som är till för varandra i en och samma kropp. Jag tror det är viktigt att vi vågar tänka så här. Församlingen är ingenting jag går till. Församlingen är någonting jag är. Där jag är och tillsammans med andra. Är ni med mig? Församlingen är alltid, nu ska jag gå till församlingen. Ska du hoppa ur dig själv eller ska du klona dig? Församlingen är där jag är, eller hur? Där du är och tillsammans med andra, med en eller två eller tre, det är församlingen. Kyrkan är ingen byggnad, utan människor som är berörda av Gud och förvandlade av Gud. Det här är jätteviktigt, eller hur? Lämmar som är till för varandra. Och vi hörde här, det finns en mångfald, men det finns också en djup enhet. En ung man i vår församling går igenom en oerhörd kris de sista 7-8 månaderna. Två barn, kille på 5-6 år och en tjej på 3-4. Kvinnan i familjen, överlåten till församlingen, har varit. Men andra saker har kommit in. Annan kärlek har kommit in. Börja överge familjen. Överge äktenskapet. Överge sin man. Och man står där som pastor. De står där som den lilla cellgruppen, husgruppen. Man känner en förtvivlan. Och så ser man den här mannen. Han kastar sig på sina syskon i församlingen. Han fullständigt kastar sig på sina vänner i församlingen. I vardagen. Och säger, ni måste be för mig. Ni måste hjälpa mig. Han bestämmer sig för att jag ska kasta mig in i Guds ord. För jag kommer inte klara mig. Han bestämmer själv, jag stänger av tvn och internet och så sätter jag mig i den här stolen 30 minuter varje eftermiddag när jag kommit hem från jobbet. Och så läser jag ordet och så kastar jag mig på Gud och säger, Gud hjälp mig. Omständigheterna har fortfarande inte förändrats ett enda dugg för honom. Det är fortfarande lika illa. Men han har förändrats. Och när jag hör vad andra församlingsmedlemmar säger om den här mannen, så säger de så här, han håller ju på att bli en gudsman. Ingenjör på ett arbete, en i mängden. Men helt plötsligt så har krisen utlöst att det har blivit ett nytt djup i Gud. Men också ett nytt djup bland sina vänner i församlingen. De åren jag har varit i församlingen innan har han aldrig synts på en enda bönesamling. En enda lovsångsträff. Nu är han nästan med varenda gång. Han kastar sig på syskonen för att få hjälp, stöd, uppmuntran. Vad är det här? Detta är församlingen. Jag brukar säga så här, och det tycker jag är en riktigt bra hållning, och den har hjälpt mig att överleva många gånger. Församlingen är gudomlig. Det är en sida av det. Gud har tänkt, Gud har skapat, Gud vill församlingen, Gud är huvudet i församlingen. Ja, du kan måla upp allt. Men sen har du en sida till. Församlingen är mänsklig. Den består av mig. Och jag är inte perfekt. Jag har min dotter med här. Hur är pappa? Jag tar inte det nu förresten. Det räckte, hon tittade på mig. Jag tror det är jätteviktigt att lyfta det här. Alltså, församlingen är gudomlig, men församlingen är mänsklig. Den består av människor, du och jag, som gör misstag, som gör fel val, som släpper in fel saker, som säger fel saker, som sårar, som misslyckas och så vidare. Församlingen är mänsklig. Men mitt i det här mänskliga så bygger Gud, eller hur? Det är där, mitt i bristen, mitt i svagheten, mitt i misslyckandet, mitt i sårbarheten, som den kärleksfulla atmosfären kan upprätta människor. Som försoning och förlåtelse kan strömma in och vi får börja på nytt. För det som har brustit och gått sönder, vi kanske inte får se det fysiskt helas, men vi kan försonas med det. Och det jag har fått uppleva många, många gånger. För som pastor blir man ibland väldigt trött på församlingen. Jättetrött på medlemmar. Vad säger du, Magnus? Blir inte ni trötta på människor ibland i församlingen? Nej. Var det sanning, tror ni? Ja, vi tror det. Ja. Det kan vara så. Men många gånger kan man känna, Det brister, det blir fel, vi bär bördor. Och här behöver vi, och det här säger jag, bevara ett mjukt hjärta. Eller hur? Att få samlingen få vara stödjande, nådefull, upprättande. Vad är lugnet kyrkan som församling känd för? Är vi kända för att vi dömer, skickar iväg människor? Vad är Trollhättans församling känd för? Vad är Vänersborgs pingstförsamling känd för? Vad är Salemförsamlingen känd för? Ingen av oss är befriade från svårigheter, misslyckande. Men hur hanterar vi det? Vad säger man om oss? Jag fick en andra chans. Jag fick en tredje chans. Jag fick en fjärde chans. Där fanns en upprättelse. Kristi kropp. Eller hur? Vi tar nästa punkt. Församlingen är Guds tempel. Om vi läser bibelordet. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Den här raden är viktig. Församlingen är ett heligt tempel. Och då skulle man egentligen ha bibelstudier i Gamla testamentet och framåt nu, men vi tar inte det. Templet var platsen där Guds närvaro blev manifesterad. Templet var platsen där Guds härlighet fanns. Och när vi kommer tillsammans i en husgrupp eller cellgrupp eller vad ni nu kallar det, smågrupp, eller när vi kommer tillsammans i gudstjänst så här, så är det det viktigaste av allt. Inte att pastorn är närvarande. Eller att lovsångsteamet är närvarande. Eller mötesledaren är närvarande. Vi kan skippa allt det här. Men det viktigaste av allt, det är att det finns en plats där Guds närvaro finns. Sen behöver vi, det är bäst att säga nu, lovsångsteamet ledde oss idag. Inte som en underhållning. Inte med några bara skönsjungande sånger så vi får lite allmän sång tillsammans. Utan de ville leda oss för att få ett Guds fokus. Och öppna upp för Guds närvaro. Eller hur? Vad vill lyfta den punkten? Om inte Guds närvaro får utrymme i Guds tjänste, i husgrupper, när vi kommer tillsammans, så kan man nästan ifrågasätta om det är Guds församling. Eller om det är någon annan social intresseförening av likasinnande som kliar varandra i ryggen. Och nicka. Ja. Oj, får man säga så? Jag har redan sagt. Den här delen skulle jag vilja lyfta egentligen. Församlingen som får öppna upp för Guds närvaro och härlighet. Där Gud är närvarande. När människor som ännu inte tror känner, vad är det för speciellt här? Vad är det för annorlunda här? Gud finns där. Vad är det det står i ordet? Där två eller tre kommer tillsammans. I mitt namn. Där är jag. Ja, just det. Mitt ibland er. Vad håller Gud på med? Jag ska nämna tre punkter jättesnabbt här. Som bara är en liten sammanfattning. Vad är syftet med församlingen? Vad är Guds syfte med församlingen? Vi tar nästa där. Skicka på nästa, Jenny. Syftet och tanken med församlingen är att vi ska tillbe Herren tillsammans. Vi ska träna lärjungar och vi ska tjäna genom ord och handlingar. Om jag skulle lyfta tre saker som är Guds tanke med sin församling, då är det de här tre sakerna. Tillbe, ära honom, få ett Guds fokus. Träna lärjungar och tjänar genom ord och handlingar. Vi fördjupar dem lite mer i eftermiddag. Men nu skulle jag vilja bjuda fram Jenny Davidsson och Dorothea Lundvik. Finns det en bärbar mick här? Det här är Dorothea Lundvik och så kommer Jenny där. Det är min dotter. Henne har jag bara lånat. Nästan alltid när jag är ute någonstans, jag är inte så ofta ute för jag vill vara hemma i församlingen rätt mycket, men ibland är man ute med lite olika bitar, försöker jag ta med mig några stycken. Jag har fyra med mig här, Linnea Sundin också och Axel Sjöberg. Jag har sagt att ni får vara med nu och heja på, ropa hoho ja eller halleluja eller det där var dåligt eller bra, fortsätt. Ja. Och få vara med och betjäna och be. Men det här är nummer två, det är träna lärjungar. Som tränar lärjungar. Och jag ska ställa en fråga här till er. Jag börjar med dig, Jenny. Hur gammal är du?
18.
Och jag trodde du var med. 18 år, jag vet att du är engagerad i församlingen. Flera av er som har med mig tjänar i församlingen, i ungdomsalfa, i söndagsskolan, i lovsången, som värdinnor, ljudtekniker. Ni som är med mig, ni är med och tjänar på olika sätt. Men Jenny, om du får den här frågan av mig. Vad tycker du är viktigt i en församling utifrån dina ögon som 18-åring?
Jag tycker att det är viktigt att det får vara en plats för alla generationer och där alla generationer får ge och alla generationer får ta. Att jag får kanske tjäna i att utmanas att undervisa för yngre ungdomar. Jag får utmanas genom att vara en förebild. Och andra generationer får vara starka i bönen. De får baka kakor. Alla har ju sin uppgift. Så man får ge till församlingen. Och jag tycker också det är viktigt att alla generationer får ta. Och för mig har det blivit ganska tydligt i husgruppen. Vi är en ganska stor församling och då tycker jag husgruppen är så viktig. Där får man dela liksom livet med varandra. Man får bolla tankar, man får fördjupa sig i ordet. Och ja, en plats där man får styrka och man får ta emot.
Som 18-åring, är det viktigt med församlingen? Eller är det som när jag var 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25? Kanske något, så hade jag en kritisk period till församlingen. Nu vågar du väl inte svara här. Hur är du?
Nej, alltså nu är jag inte kritisk. Man har väl varit kritisk kanske i vissa perioder, men inte kanske som du. Eller, eller jag.
Ja, det var.
Man är ju alltid olika. Ja. Så. Men jag känner att jag tycker församlingen är jätteviktig. För det är en plats där jag får växa. Det är liksom så viktig input för att klara av vardagen och klara av allt som inte är församlingen. Så att den är så pass viktig. Eller, nu blev det flummigt. Jag tror att om man måste ha det djupt rotat för att det ska få betyda någonting. Mm. Och nu känner jag att jag har det djupt rotat. Men det har ju tagit kanske 16-17 år tills man känner så att okej, det här behöver jag för att vara en bättre människa. Typ.
Tack Jenny. Skickar vi micken vidare. Jag och min fru har en liten grupp, husgrupp i församlingen som möts varje onsdag kväll. Och det är 18, 19, 20-åringar. Och det är en spännande grupp. Va? Vet ni vad de sa här i onsdags? Hon sa så här: tänk om vi skulle bjuda hem oss till, eller bjuda en annan husgrupp till vår husgrupp. Och då skulle vi vilja bjuda 70-plussare och få ha gemenskap med en sån husgrupp en kväll. Visst var det roligt att de lyfte det. Jättebra, eller hur? Tänk vad man kan få ge varandra. Dorotea Lundvik. Har du fått utmaningar och fått utvecklas själv, tycker du, i församlingen? Eller är det mer en plats man går till och sen går man hem? Eller har du själv fått utmaningar och själv fått växa i församlingen?
Ja, men det tycker jag. Jag har ju varit med i församlingen sedan jag var liten, så. Men det kanske var mest när, från att jag var kanske 12 eller något, 12-13. Då kände jag verkligen att jag fick en uppgift i församlingen. Och alla får ju olika typer av uppgifter, så alla är viktiga på sitt sätt, som jag har sagt. Men jag kände att jag verkligen blev pushad och stöttad till att börja vara med i lovsångsarbetet. Först bland ungdomarna och sen också bland barnen och vidare i olika sammanhang. Och det betyder jättemycket för mig, och man får utvecklas som människa både genom, ja, men, både musikaliskt, men även sin syn på Gud och församlingen, hur man leder andra människor och så. Ja. Så får jag följa med hit också. Ja. Det är ju, det är ju också ett sätt. Det är, att få se andra församlingar och få tjäna med lovsång och bön och så.
Du sa en intressant sak här, att du fick vara med och tjäna i lovsången bland barnen. Mm. Och så sa du bland ungdomar.
Ja.
Och
vuxna.
Och vuxna.
Ja.
Så det betyder att andra människor i församlingen har sett dig,
ja,
och plockat med dig och coachat dig på något sätt, eller?
Ja, verkligen.
Eller har det här bara hänt?
Nej, men alltså, det betyder ju jättemycket när man får förtroendet av andra människor som, ja, men, ser kanske att man har någonting. Det kanske inte är färdigutvecklat, men att de då ger chansen också, att man får ställa sig där och leda sina sånger, och att det får duga hur det än går, att man väljer att lita på en 16-åring som jag.
Underbart. Ja. Tack Dorotea. Tack Jenny. Vi ska låta lovsångsteamet smyga fram här på scenen, och så vill jag att du ska lägga på den här bilden, Jenny, av Kristusstatyn. Och så får det vara avslutningen här på predikan. Vi har haft en devis många år i vår församling som är det här: vi vill skapa en församling för nästa generation. Oh, vad skit jag har fått för att jag har sagt så. Men oj, vad mycket hejarop jag har fått också. Lyssna på meningen en gång till. Vi vill skapa en församling för nästa generation. Då är det någon som tänker så här: ja, då är inte församlingen för mig. För jag är ju inte någon ung generation. Jag är ju 40 eller 50 eller 60 eller 70. Men vi har sagt så här: vi vill skapa en församling där vi ger utrymme för de som kommer underifrån att växa in i olika uppgifter och tjänster i församlingen. Ljudtekniker, bildtekniker, mötesvärda, kaféet, i lovsången, i förbönen, på alla områden. Att ha människor runt omkring sig som man släpper fram och ser. Lite det vi fick höra här. Skapa en församling för nästa generation. Sen säger vi också att vi vill vara en flergenerationsförsamling där alla behövs. Men vi vill ha fokus på att överlämna stafettpinnen till de som ska leva församlingsliv framöver. Och jag har några riktiga hjältar i min församling. Otroliga hjältar i min församling. En man som är 77 år heter Ingvar Svan. Och en som heter som har hetat Birgitta, det finns några som är 80, 90, några som inte lever längre och så vidare. Vi har en äldre generation i vår församling som har varit fantastiska hjältar att släppa fram de yngre att kunna ta över en stafettpinne. Och jag brukar uppmuntra dem. Ibland Ingvar Svan, 77 år, var uppe på årsmötet här för några veckor sedan och sa: ja, jag känner inte igen mig ibland i sångerna, i hur ni förkunnar, hur ni gör saker. Men ni har ju ett Jesusfokus. Och ni vinner ju människor. Och jag vill vara med och stötta av hela mitt hjärta, säger jag. Då blir jag berörd. Och så säger han så här: jag behöver inte känna igen mig i alla förpackningsbitar. Bara jag känner igen hjärtat och tonen i det som sker, då är jag med. Och jag vill skicka med här: vad är fokus för oss här? Är det att allt ska vara så det passar mig? Eller har jag mognat och blivit så erfarenhet, har fått så mycket erfarenheter så jag kan släppa in andra former och uttryckssätt som jag inte känner igen själv? För vi håller på att resa upp en ny generation som ska älska församlingen och leva ett församlingsliv i den tid som är nu och framåt. Det syns dåligt den här bilden, men jag avslutar med det här. Det här är en Kristusstaty som finns i San Diego utanför en katolsk kyrka där. Den här Kristusstatyn blev vandaliserad 1980. Man slog sönder stora delar av den. Bland annat så ser ni, man har kapat händerna. Det finns inga händer på den här Kristusstatyn. Man har inte reparerat den här Kristusstatyn, utan den är fortfarande utan händer. Och så står det en skylt där: Kristus har inga andra händer än dina händer i den här världen. Kristus har inga andra fötter än dina fötter i den här världen. Kristus har inga andra ögon, öron än dina ögon, öron där du går fram. Så de har valt att låta den här Kristusstatyn vara så här. Är det inte församlingen? Vi är hans händer. Vi är hans fötter. Och vi kan få säga då: Jesus, jag vill vara de händerna för mina syskon i församlingen. Jag vill vara de händerna i den stad där jag bor. Låt mig få vara det där jag går fram. Amen.